upplevde att jag skulle tala om profetians gåva. Och vi möter ju profetia i både gamla och nya testamentet. Men när jag började sätta mig in i det här så upptäckte jag att det står ju väldigt mycket om profetia. Och ja, så jag har försökt att utgå ifrån några punkter. Men jag ska börja läsa från första Korinthierbrevet 14, vers 1. Där Paulus säger: sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Så vi uppmanas alltså att söka profetians gåva. Och jag ska utgå ifrån de här punkterna som kommer då. Vad innebär profetians gåva? Varför finns profetia? Vem kan profetera? Hur blir man en profet? Hur bör man framföra en profetia? Och hur bör vi ta emot en profetia? Och sen lite om falska profeter. Vad innebär profetians gåva? Ja, det är en gåva som gör att man kan ta emot direkta tilltal från Gud och sen förmedla dem till människorna. Och Guds tilltal kan komma på olika sätt. I Gamla testamentet så står det ofta att Herrens ord kom till den och den profeten. Men Gud kan också tala genom syner och drömmar. Och profeten har också till uppdrag att mana till omvändelse från synd. Och det ser vi mycket i Gamla testamentet. Det finns en annan gåva som ligger nära profetians gåva, och det är kunskapens gåva. Och ofta har profeten båda de här gåvorna. Ibland så kallar vi kanske kunskapens gåva för profetia också. Ett exempel på kunskapens gåva ser vi i Johannes 1:47-49. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Och kunskapens gåva är mer än någonting som har hänt. Jag såg dig under fikonträdet. Eller kanske något som är just nu. Ibland så får vi ju ord att det finns någon här som har det på det och det sättet eller så. Men en profetia gäller mera framtiden. Det är någonting som Gud vill få göra. En profetia behöver inte heller alltid gå i uppfyllelse. Det beror lite på hur vi väljer att handla när vi hör den. Ett exempel är ju Jona när han predikade för Nineve att om 40 dagar kommer staden förstöras. Och då omvände sig folket och då gick inte profetian i uppfyllelse. Så vi behöver ofta samverka med Gud också för att en profetia ska gå i uppfyllelse. Varför finns profetia? Vi har ett stort behov av profetia på olika sätt. Och även fast många av oss kanske ser lyckliga ut så finns det många som inte mår så bra i våra församlingar. Så vi behöver Guds tilltal och Guds ledning. Paulus säger i första Korinthierbrevet 14, vers 3: men den som profeterar talar för människor uppbyggelse, förmaning och tröst. Så det är profetians syfte. Uppbyggelse, förmaning och tröst. Och Gud har satt profeter i sin församling för att vi ska få allt det här. Så det är en av många gåvor som behövs i församlingen. Det är en väldigt viktig gåva. Uppbyggelse då. Paulus är noga med att allt i de gemensamma mötena ska syfta till att bygga upp. Och då är profetia särskilt viktig. Första Korinthierbrevet 14, vers 4-5, så säger han så här: den som talar med tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar med tungor, men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tungor, såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd. Så Paulus föraktar inte tungotal, Men som bygger upp oss själva, men han tänker på hur det ska vara i gudstjänsterna, att alla ska få ta del av det som bygger upp. Och det kan ju vara olika hälsningar från Gud, det kan vara saker han vill leda oss in i, det kan vara uppmuntran, hopp, att förmedla andliga gåvor till exempel. Förmaning då. Profeten förmanar om vi är på fel väg. Och det är en av profetens huvuduppgifter, att mana Guds folk till omvändelse. I Ordspråksboken 29:18 så står det: där profetia icke finnes, där blir folket tygellöst. Men säll är den som håller lagen. Så profetia har som syfte att vi ska hålla oss på Guds väg. Och om vi inte får den här förmaningen, så blir vi som Guds folk tygellösa. Vi springer lite var som helst och hur som helst. Och det finns ingen som leder oss framåt dit vi ska och som styr oss in på vägen och varnar om vi är på fel väg. Ett exempel är när Mose var uppe på Sinaiberg för att ta emot budorden. Då tröttnade folket på att vänta när han aldrig kom. Och folket övertalade Aaron att göra en guldkalv. Och när Mose kom ner från berget så står det så här i andra Mosebok 32:25. Och Mose såg att folket var tygelöst, till Aaron hade lössläppt det till nederlag inför deras motståndare. Så Aaron, han skulle ju vara profeten, det var ju han som skulle tala det som Mose sa. Han lät folket göra som de ville. Och då ledde det till att de började tillbe en avgud. Så profetians funktion är att förmana, den är viktig för att Guds folk ska komma rätt. Och det är viktigt idag också när det är så mycket yoga och inslag från andra religioner och som börjar bli accepterat även i Guds församling. Tröst, vi behöver tröst för att orka gå vidare. Och profetia kan ge oss tröst. Kanske Gud lovar oss någonting. Den gamle Simeon till exempel hade blivit lovad att han skulle få se Herrens morde innan han dog. Och det står att han väntade på Israels tröst. Lukas kapitel 2, 25-26. I Jerusalem levde då en man vid namn Simeon, en rättfärdig och from man som väntade på Israels tröst. Och helig ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han icke skulle se döden förrän han hade fått se Herrens smorde. Så han hoppades på det som Gud hade lovat, och hoppet är viktigt. Gud har gett ett löfte inför framtiden, och så blir det som ett hopp för oss när vi kanske befinner oss i en svår situation. Så då behöver vi inte bli modlösa. Och de profetier som står om ändens tid till exempel, det är ju till vår tröst. Inte för att skrämma oss, utan för att vi inte ska fyllas av samma ångest som alla andra när det här väl händer. Jesus säger till exempel i Lukas 21:28, efter att han talat om alla krig och jordbävningar och förföljelse som ska komma: när allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Vittnesbörd också. Profetia kan bli ett vittnesbörd för människor så att de tar emot Jesus. Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 14:24-25: men anta att allesammans talar profetiskt. Om det då kommer en som är otroende eller oinvigd, blir han genomskådad av alla, ställd till svars av alla, och vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Då kastar han sig ner och tillber Gud och ropar: hos er finns verkligen Gud. Ja, det var lite om profetians syfte. Vem kan profetera då? På gamla testamentets tid så kallade Gud särskilda profeter som fick tala Guds vilja till folket. Och profeten hade en nära gemenskap med Gud, och ofta blev de förföljda för sin tjänsts skull. Men sen efter den helige andes utgjutande på pingstdagen, då Joels profetia i Joel 2:28 gick i uppfyllelse, så har vi alla möjlighet att söka profetians gåva. Och jag ska läsa från Apostlagärningarna 2:17-18 där Joel, eller Petrus bekräftar att det är nu Joels profetia som har uppfyllts på pingstdagen. Och det ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Och era ynglingar ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och de ska profetera. Så det är inte bara någon enstaka i församlingen som ska profetera. Utan vi kan alla söka och verka i den här gåvan. Så att det blir ett naturligt inslag i gudstjänsten. Ofta kanske vi stannar när vi har tagit emot den helige ande. Och kanske tungotalet. Men Gud har mer för oss och för sin församling. Och i vår församling så brukar vi få olika bilder och tilltal. Det är inte ovanligt direkt. Men jag tror det saknas i många församlingar i Sverige idag. Och något som saknas är ju när de här stora väckelserörelserna växte fram. När det fanns människor som var kallade till en profettjänst och liksom var smorda med kraft och talade ut Guds ord med kraft. Så att det verkligen verkade i människornas hjärtan till omvändelse och syndanöd. Hur blir man en profet då? Ja, det står att profetians gåva förmedlas genom handpåläggning. Paulus möter till exempel några som inte har fått del av andens gåva i apostlagärningarna. Apostlagärningarna 19:6. Och när Paulus lade sina händer på dem kom den helige anden över dem och de talade med tungor och profeterade. Men sen verkar det också som att man kan lära sig att bli en profet. I alla fall kunde man det på Gamla testamentets tid. Då kunde man gå bredvid en profet, ungefär som en lärling. Och det talas om profetlärjungar i Gamla testamentet. Elisa gick ju till exempel bredvid Elia då han skulle ta över som profet. Och han bad att få dubbel arvslott av Elias ande, vilket han också fick. Och då var det några profetlärjungar som såg det. Andra kungaboken 2:15. När profetlärjungarna som var vid Jeriko på något avstånd såg detta, sa de, Elias ande vilar på Elisa. Och de kom honom till mötes och bugade sig ner till jorden för honom. Så man kunde alltså vara profetlärjunge och lära sig att bli profet. Och Gud lär ju också upp oss till att bli profeter. Samuel till exempel, han fick ju lära sig att känna igen Guds röst när Gud ropade på honom när han var liten. Och han trodde att det var prästen Eli som ropade på honom. Första Samuelsboken 3:7. Då står det, Samuel hade nämligen ännu icke lärt känna Herren. Och ännu hade inte något Herrens ord blivit uppenbarat för honom. Men sen sa han till slut då, tala din tjänare hör. Så vi får alltså lära oss att lyssna till Herrens röst. Och det är också tillåtet att göra misstag medan vi lär oss. Så vi behöver inte bryta ihop för att vi, om vi har fått ett budskap och sen ja, att det blev fel eller så att vi inte vågade säga. Och för några år sedan så hade vi kurser där vi satt i smågrupper och lyssnade in profetiskt vad Gud sa och delade det med varandra. Och det kan vara ett första steg att komma in i en profettjänst. Man kanske får i början några enstaka ord eller korta meningar, men så får vi mer ju mer vi växer in i gåvan. Hur bör man framföra en profetia? Måste man alltid rusa fram så fort man hör någonting? I Korint, där alla talade i munnen på varandra, säger Paulus så här. Första Korinterbrevet 14:31-33. Alla har ni möjlighet att profetera en i sänder så att alla får lära sig något och alla får uppmuntran. Profeternas ande behärskas av profeterna. Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Så vi kan vänta med att tala ut budskapet, och vi får också be över budskapet innan vi talar ut det. Och sen är det också viktigt att alltid förmedla profetian i kärlek. Första Korinthierbrevet 13, vers 1-3. Då säger Paulus: om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Man kan ju säga sanningen på ett kärlekslöst sätt, men alla gåvorna är till för att brukas i kärlek. Hur bör vi ta emot en profetia då? Ja, när det gäller profetior i skriften så behöver vi andens hjälp för att tolka dem. Petrus säger när han talar om Jesu ankomst, andra Petrusbrevet 1:19-21. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Den bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och framför allt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. Profetiorna har alltså kommit till genom att människor har lyssnat till anden, och de behöver också tolkas med andens hjälp. Så vi behöver inte tänka när det gäller profetior i skriften att stämmer de eller stämmer de inte. Men vi behöver hjälp av anden att tolka dem för att inte missförstå dem. Fariseerna och de skriftlärda till exempel, de visste ju allt om Messias ankomst och vad profetiorna sa. Men de missade honom ändå när han kom, för de tolkade inte rätt. Men när vi hör en profetia talas ut av någon i församlingen, då behöver vi pröva där vi får höra även sanningshalten. Paulus talar om hur det bör gå till vid gudstjänsterna. Första Korinthierbrevet 14:29. Som profeter får två eller tre tala, och de övriga ska pröva vad som sägs. Så det är församlingens uppgift att pröva. Så om det kommer någon som säger att det här ordet får ingen pröva, det här får ingen vara kritisk emot, då är det inte från Gud. För då är det någon som vill driva igenom sitt eget. Församlingen uppmanas att pröva profetiska budskap och att pröva allt. Det står också i första Thessalonikerbrevet 5:16-22. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ont. Hur prövar man en profetia då? Ja, vi behöver vishet så vi förstår Guds tankar och vägar, och vi känner igen hur han brukar handla. Vi behöver andbedömning så vi kan avgöra, är det här rent eller inte? Är det sagt i kärlek eller känns det olustigt? Vad finns det för motiv hos profeten? Och vi kan också bedöma då, pröva på kort eller på lång sikt. Och på kort sikt, då kan man börja med att be över budskapet. Får jag frid över det? Vilka signaler får jag i mitt inre? Och vilket vittnesbörd ger den helige ande som bor i mig? Och sen, stämmer budskapet med Guds ord? Och finns det bibelord som talar tydligt emot? Djävulen försökte till exempel fresta Jesus med bibelord. Och han sa, det står skrivet. Men då svarar Jesus med andra bibelord att det står också skrivet, som talade emot dem. Och sen kan man stanna upp då och fundera över, varför säger Gud det här just nu? Påminner han om oss om något som vi behöver veta eller se just nu? Till exempel hans nåd. Är vi för lagiska eller så? Och så kan det också vara en trygghet för profeten. För ofta är vi osäkra på vad som är våra egna tankar och vad som är Guds ord. På längre sikt så kan vi pröva på frukten då. Vilken frukt ger det? Vad händer med församlingen? Blir det splittring eller fogas kroppen samman? Blir det försoning i relationerna eller är det kärlekslöst? Men sen när vi har kommit fram då till att ja, men det här var ett ord ifrån Gud, då, hur går vi vidare med budskapet? Och det är viktigt, vad gör vi nu? Och vi kan ju be att Gud visar åt hur vi ska gå vidare, att han öppnar en väg. Och är alla dörrarna stängda och vi inte ser någon väg, då kan det ju vara så att tiden har inte kommit. Tiden är ofta hemlig när det gäller profetior, till exempel Jesu tillkommelse. Så ibland får vi bevara profetierna i våra hjärtan och fortsätta att be. Men det är också viktigt där, hur handlar vi när vi får en profetia? Vilket gensvar ger vi? Om vi till exempel får ett profetiskt ord att det ska bli väckelse, så beror det lite på vilket gensvar vi ger om det kommer att bli väckelse. Går vi in och söker Herren i bön och frågar hur det ska bli, eller hur vi ska göra, eller tänker vi liksom jaha, och det var roligt, och så tänker vi inte mer på det. Så Gud visar sin vilja genom profetian, men vi behöver samverka med Gud för att det ska bli så också. För annars kan profetiorna bli fördröjda. När Israels folk till exempel skulle inta löfteslandet, så sa Gud till Mose att han skulle sända 12 spejare. Men när de kom dit så såg de att folket som bodde där var så starka. Och de gick tillbaka och sa, nej, det här kan vi inte. Vi kan inte inta landet. Och på grund av det så blev den här profetian, eller Guds vilja då, att de skulle få landet fördröjt. Så de fick gå ut i öknen igen. Och sen verkar det också som att vi kan påskynda profetior. Petrus talar till exempel om att vi kan påskynda Jesu återkomst genom att predika evangeliet för alla folk. Och sen ska jag ta lite om falska profeter. I Bibeln möter vi även falska profeter. Matteus 7:15-16. Då säger Jesus, akta er för lögnprofeterna som kommer till er i fårakläder, men invärtes är glupande vargar. Av deras frukt ska ni känna igen dem. Och här kommer då frukten igen, och det är andens frukt som Jesus talar om. Så det handlar inte om resultatet utan om frukten. Att det blir inte dålig frukt om det är ett gott träd. Och Jesus talar även om falska profeter vid tidens slut. Matteus 24:24 så säger Jesus, falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt också bedra de utvalda. Så det kommer bli mycket profeterande i den sista tiden innan Jesus kommer. Både äkta och falska profetior. Så det gäller att kunna avgöra vad som är sant och inte låta lura sig. Och sen i uppenbarelseboken så möter vi ju den här falske profeten då, som kommer tala det som vilddjuret säger då. Han kommer se väldigt fredlig ut som ett lamm, men tala som en drake. Så där står ju skrivet då som varningar för att vi ska pröva de budskap som vi får. Och den profetiska gåvan, den behövs i församlingen. Så det är viktigt att vi inte tystar profetian. Korint var en rörig församling, men det var full med nådegåvor. Och det var just där som Paulus uppmuntrade till att de skulle söka profetians gåva. Så det var ett naturligt inslag i gudstjänsten. Så det var inte så att profeten blev upphöjd över alla andra, utan alla ville vara med och profetera. Och det kan ju bli lite rörigt när vi profeterar, men det är bättre att lyssna till profetian och lära sig att pröva noga än att inte tillåta profetia alls. För Gud vill tala till oss, han vill ge oss uppbyggelse och tröst och förmaning. Och kanske finns det profetröster som har tystnat. Det kan ju också innebära en ångest att framföra budskap. Man tänker, är det från Gud eller inte? Och vad ska folk säga och så? Men Gud är med oss och han vill leda oss vidare i våra gåvor. Och han vill att du ska blåsa liv i den nådegåva som du har fått. Jag ska avsluta med att läsa första Timoteusbrevet 4:14, där Paulus säger till Timoteus: försumma icke att vårda den nådegåva som finns i dig och som gavs dig i kraft av profetord under handpåläggning av det äldste. Så vi behöver vårda de nådegåvor som vi fått. Och vi ska be om att profetians gåva ska få komma ännu mer i funktion i församlingen. Jag tänkte först att jag ska dela en bild som jag fick för ett tag sedan. Det är en bild där. Ja, ungefär så här såg den här bilden ut som jag fick. Jag tänkte på kristenheten i Sverige. Och jag kände mig orolig att vi lever, och det här sekulariserade samhället som vi lever i. Att vi har tappat så mycket sedan jag blev frälst på 80-talet. Och då frågade Gud, vad tycker du om det här? Och då fick jag en bild av en väldigt grön och fin växt med gröna fina blad. Men marken där den växte var väldigt torr. Ungefär som när det inte har regnat på hela sommaren. Och jag tänkte, hur kan den där växten vara så grön när marken är så torr? Och då frågade Gud och sa han, jo men den är levande. Men sen fick jag se hur de nedersta bladen, de var liksom fast i jorden. Jorden hade liksom, ibland när det regnar så kan ju jorden komma på bladen och sen när allt det här torkar så sitter de fast. Så på något sätt var den här växten liksom lite nerhållen av den här jorden. Jag tolkade det som att det är församlingen som liksom är lite nedtryckt av det här sekulariserade samhället som vi lever i. Jag kände att det borde ju vara tvärtom. Att vi ska ju påverka omgivningen omkring oss. Och då frågade jag Gud, hur ska vi göra då? Och då fick jag orden, gå ner på knä. Gå ner på knä och be. Så det var en liten bild som jag fick som ni får pröva. Och det kommer bli tillfälle senare i gudstjänsten om någon av er har fått en bild. Att ni får dela den. Men nu ska vi be att Gud kommer och frigör profetians gåva. Och Jesus, tack Herre att du har gett oss profetians gåva. Tack Herre för att du vill frigöra den i församlingen. Jag ber att inte människofruktan och bundenhet ska få hindra profetians gåva. Jag ber att du lär oss att känna igen din röst när du talar till oss Herre. För vi behöver dina tilltal. Kom Herre. I Jesu namn. Amen.